Ett kort meddelande innan vi börjar är att detta avsnitt som handlar om konflikten i östra Ukraina och framförallt den konflikt som ägde rum före det pågående kriget kommer att släppas i två delar eftersom det blev så pass omfattande. Del 1 utgör en rätt rigorös och detaljerad inramning och redogörelse för konflikten, medan del 2 är lite mer inzoomad på avsnittets huvudsakliga ämne. God lyssning! Välkommen då till ett nytt avsnitt av podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. I Auroras senaste poddavsnitt så diskuterade jag, som heter Victor Johansson, och Anders William Berg det pågående kriget i Ukraina utifrån en debattartikel av den liberala debattören Isobel Hadley Camps som handlade om Rysslands så kallade imperialism. I avsnittet konstaterade vi att det tycks finnas ett behov hos liberala debattörer som Hadley Camps att klä nya svårfångade geopolitiska konflikter likt den i östra Ukraina i en mer välbekant skrud genom att exempelvis kalla Rysslands agerande imperialistiskt. Men vi ifrågasatte hur tillämpbart det begreppet egentligen är för vad det är som sker där. Föreningen Aurora ska nu, som ett slags svar på detta konstaterande, i två poddavsnitt försöka erbjuda en fördjupad förståelse av denna ganska komplexa konflikt i östra Ukraina. Och vi ska i detta avsnitt börja med att zooma in på det regionala uppror i östra Ukraina som pågått sedan 2014 och som utgör någon slags kärnpunkt för det som idag är ett öppet krig mellan Ryssland och Ukraina. Närmare bestämt så ska vi diskutera ideologiska spänningar inom de rebellgrupper som verkat och verkade i östra Ukraina med utgångspunkt i en vetenskaplig uppsats författad av dagens gäst. Så efter denna lite längre prolog här så är det dags att introducera dagens gäst Jakob Sandberg som bland annat arbetar som rysk tolk, översättare men som också har en masterexamen i globala studier inom vilken han studerade konflikten i östra Ukraina. Välkommen hit Jakob.
Tack så jättemycket.
Rysk tolk, rysk översättare, master i globala studier med inriktning på Ryssland-Ukrainas studier. Varifrån kommer det här intresset för Ryssland och Ukraina och den regionen?
Jag har ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Men det kommer väl av att jag lärde mig ryska och helt enkelt blev intresserad, fördjupade mig i området. Mm. Sen i samband med den så kallade Ukraina-krisen 2014 så följde jag naturligtvis nyhetsrapporteringen. Plus att jag då blev vän med en landsflyktig rysk oppositionell som heter Alexej Sachnin. Bodde i Sverige 6 år. Och började följa det här. Tyckte medierapporteringen var otillfredsställande. Och inte tillräckligt djup och inte tillräckligt... den var liksom ytlig i sina antaganden i väldigt hög grad. Så därför så gjorde jag den här uppsatsen. Mm. Eller rättare sagt, det var därför jag valde ämnet för en uppsats som jag ändå skulle skriva. I kombination med de språkkunskaper som jag hade den här tiden.
Och dagens avsnitt tar ju då som sagt sin utgångspunkt i din masteruppsats Rebellion in Ukraine, The Ideologies of Novorussia. Jag vet att du har varit lite nervös för att vi har lovat eller ska lova lite för mycket här kring vad vi kan komma att kunna uttala oss om i dagens avsnitt baserat på dina resultat. Så tanken är väl lite så här att i dagens avsnitt så tar vi inte ut svängarna allt för mycket utöver vad som är fokus i just din uppsats. Och sen i nästa avsnitt så tar vi ett lite större grepp om hela konflikten, kommer diskutera konfliktens materiella orsaker och intressen från Ryssland och väst och så vidare. Och där kommer vi vara aningen mer spekulativa, så då återkommer du och så tar vi även in Anders till detta. Känns det som att det stillar dina farhågor något?
Det låter som ett väldigt bra upplägg, tycker jag. För att det ger också utrymme för att skilja lite grann på det som man, där det finns en typ av kunskap som jag personligen kan bidra med som skiljer sig ganska markant tror jag från vad som rapporterades, eller vad som, även vad som rapporterades vid den här tiden i svensk och engelskspråkig press. Och det som sen senare blev ett krig som från och med den 24 februari i år, där allmänhetens kunskap är mycket bredare och där det blir mycket mer spekulativ.
Ja, men vi kan börja med att säga också att din uppsats, den publicerades ju 2019 och den studerar ju den konflikt och det uppror i östra Ukraina som blossar upp kring 2014 i vågorna av den så kallade Euromaidan-protesterna och Rysslands annektering av Krimhalvön. Men detta uppror utgör ju som sagt den främsta liksom bakgrunden till det nuvarande kriget i Ukraina, som ju omöjligt kan förstås utan denna bakgrund. Men det är väl bra att vi har med oss det, att du skrev uppsatsen 3 år innan det öppna kriget bröt ut, så att säga.
Nej, absolut. Jag hör till de personerna som, till skillnad från ganska många andra i lite olika sammanhang, ser det som att det här kriget som började den 24 februari skiljer sig i radikalt ifrån i princip allting annat som hade pågått i det postsovjetiska territoriet fram tills dess, inklusive Transnistrien, Georgien, alltså Abkhazien och Sydossetien och östra Ukraina, plus Karabach och lite andra sådana konflikter som har pågått. Mm. Så absolut.
Men okej, men då kan det ju vara spännande att se ifall vi kan få läge att återkomma till det och utveckla det lite. Det kan vi se framöver. Men jag tänker att upplägget för dagens avsnitt då, det är att jag tror att vi inleder med en hyfsat köttig bakgrund till och redogörelse för den här konfliktens händelseförlopp. För att jag tror att många av våra lyssnare, likt mig, har en ändå bara en ganska skissartad syn på vad som har lett fram till konflikten. Sen kan vi gå in lite mer på vad som är det specifika studieobjektet i just din uppsats och därefter dina resultat då, och analys, och sen så kan vi runda av eventuellt med lite mer öppen diskussion. Låter det som en rimligt upplägg?
Absolut.
Ja, toppen. Och då tänker jag att en bakgrund till konflikten i östra Ukraina åtminstone måste börja vid Sovjets kollaps, men vi kanske kan sätta in den här konflikten i ett ännu längre historiskt perspektiv rörande Ryssland och Ukraina. Vart tycker du att man måste börja?
Det är väldigt svårt, man skulle kunna börja på 1000-talet, men det känns irrelevant. Eller känns inte irrelevant, men det känns som att det är väldigt många som har gjort den här kopplingen. Framförallt är det en koppling som är rätt vanlig att göra i Ryssland. Jag tror att man kan dra vissa slutsatser ifrån. Hur såg den ukrainska staten ut, territoriet ut, 1991-92 när det blev självständigt? Då hade man väldigt starka regionala skillnader. Man hade, å ena sidan hade man västra Ukraina, som en gång i tiden var en del av Österrike-Ungern och Polen. Man hade centrala och östra Ukraina, som under lång tid hade varit en del av det ryska imperiet. Och man hade Krim, som hade varit en del av Ryssland fram tills 1954. När det överlämnades till Ukraina. Dock inte den här flottbasen som ligger i Sevastopol, hans stora hamnstaden på Krim. Den var fortfarande under Moskvas direkta styre. Det kanske kan vara en första liksom skiss. Sen vad man gör av detta, det är väldigt svårt. Men i princip så kan man väl säga någonting i stil med det här. Att vid den här tiden så kan man tänka sig att västra Ukraina har ungefär lika mycket gemensamt med Ryssland som Estland. Det vill säga väldigt lite. Medan Krim har väldigt, väldigt mycket gemensamt med Ryssland. Och sedan så är det liksom en fallande skala ju längre västerut man kommer i Ukraina. Stödet för självständighet i Ukraina är fortfarande alltjämt väldigt stort. De hade 2 folkomröstningar, ska jag säga så att jag inte säger fel här. Men om jag inte minns fel så är det så att man röstade både för att behålla Sovjetunionen och en annan folkomröstning för att Ukraina skulle vara självständigt. Och i bägge folkomröstningarna segrade ja-sidan. Och sen är frågan om språk. Alltså man har ett ukrainskt språk och man har det ryska språket. Och man har en dialektalt mellanting som kan se väldigt, väldigt olika ut. Och som sprider sig över hela Ukraina. Där någonstans, det skulle väl kunna vara en första grund för vad som sker. Sen så sker Sovjetunionens, eller för, vad som, för de omständigheterna som föreligger. Sen så kommer Sovjetunionens sönderfall med den fattigdom och den identitetskris som sker på de allra flesta håll, absolut inte på alla håll. Alltså, i Baltikum till exempel så ses det ju stort som en befrielse, och det gör det även i bland annat Georgien till exempel, flera andra stater. Men i många områden så är det ju liksom, man försöker hitta en ny identitet i Centralasien till exempel, men också i stora delar av Ukraina.
Men då vid Sovjets kollaps 1991 så blev Ukraina egentligen för första gången i historien en självständig nation.
Det har varit självständigt, men det har liksom inte riktigt haft den. Dels har det varit självständigt under korta perioder, men inte riktigt under så lång tid. Mm. Och inte riktigt över den. Det är ju alltid olika territorier som är det här självständiga Ukraina. Liksom.
Just det.
Men det har funnits lite olika varianter utav det.
Mm. Och utvecklingen då från självständigheten och Sovjets kollaps fram till när konflikten började. Vad är liksom de huvudsakliga poängerna där som är relevanta?
Den stora konfliktlinjen som har gått har liksom politiskt varit mellan västra och östra Ukraina. Och det kan man se på röstning, alltså omröst, alltså folkomröstningar och val i Ukraina, hur de har fördelats. Men det här är en väldigt, väldigt förenklad bit. Jag tror att man behöver egentligen gå in i mycket, mycket mer detalj hur det ser ut. Dels baserat på regionala skillnader. Skillnader mellan stad och landsbygd. Och skillnader mellan klassskillnader och generationsskillnader. Så att det är mycket specifikt. Liksom, så här. Det är nästan så att man, det är därför det är så oerhört svårt att liksom, få ihop den här komplexiteten.
Mm.
Men den stora skillnaden är att det har funnits ett antal partier. Det har funnits då ett så kallat proryskt parti. Vi får säkert tillfälle att återkomma till det här begreppet som jag är väldigt, väldigt, ofta är väldigt missvisande. Men det finns då proryskt och provästligt. Eller olika proryska och provästliga partier. Det stora proryska partiet, eller om nu ska ta dem och sånt. Men det stora partiet som företrädde intressena i östra Ukraina var Janukovych. Gamla maktparti, regionernas parti.
Mm.
Och sen så fanns det i de västliga delarna lite olika partier som plockade upp detta. Vi hade Julia Timoshenkos parti som egentligen kom från centrala Ukraina, som också hade en ganska stark maktbas i östra Ukraina. Och sen så hade man andra partier. Och det var hela tiden liksom att det var på gränsen, de här olika, vilket parti som vann var liksom, det var liksom, i princip så gick röstmönstret för vem som fick majoritet och minoritet tvärs genom landet, genom Dnepr.
Just det, floden Dnepr, ja.
Precis.
Okej, så då har det varit lite omväxlande ryss tillvända och väst tillvända presidenter.
Precis.
Under den här perioden.
Precis.
Och i landets allmänna ekonomi och levnadsstandard, har det liksom varit en förbättring eller en försämring?
Talar man i siffror så sjönk BNP så pass mycket efter Sovjets kollaps att den fortfarande inte hade återhämtat sig precis innan invasionen. Mm. Nu är det naturligtvis en annan. Men om man tänker sig, vi kan väl säga det kanske, att vi talar då fram tills hela 2021 och vi lämnar det som händer efter 2021 och sidan. Liksom. Men då var det fortfarande så att BNP låg under så som den såg ut under Sovjettiden.
Just det. Och om du ska försöka ge dig på att beskriva eller skildra upptrappningen till konflikten, kanske med start där hösten 2013.
Det hade ju varit ett antal, det hade varit den så kallade orangea revolutionen 2004.
Mm.
Då folk gick ut och protesterade mot valfusk, då Janukovych utropade sig själv som segrare. Och hans motståndare Yushchenko hävdade att så att det var valfusk. Då fick man igenom, då lyckades man med den här revolutionen och Yushchenko kom till makten. Sedan 2010 så kom Janukovych tillbaka och vann.
Och Janukovych alltså ryss till vän.
Precis, han hör till det regionernas parti. Det är proryskt. Men då har du Janukovych som kommer till makten. Och det är ett väldigt stort missnöje i Ukraina över det här. Men han gör det i alla fall. Och då erbjuds han att skriva under ett associationsavtal med EU, Janukovych.
Något slags handelsavtal.
Precis, det är ett handelsavtal. Det, vilket innebär att de, som jag förstått, delvis utestängs från, man måste ju välja marknad då, antingen den ryska eller den europeiska. Man kan inte ha bägge två samtidigt, utan han ställer sig för någon typ av antingen eller val här. Mm. Han väljer, han säger att han ska skriva under, varpå Putin kommer med någon typ av moterbjudande om gasrabatt och så vidare. Mm. Janukovych gör en helvändning, skriver inte under avtalet, och då går den unge journalisten Mustafa Nayem ut och skriver att nu samlas vi på torget, Majdan-torget här i centrala Kiev, och protesterar mot detta. Det gör han, eller det gör folk, och man lyckas samla någon typ av kritisk massa, så protesterna kommer. Janukovychs polis försöker slå ner det med våld. Man misslyckas varje gång. Och det gör bara att protesterna stärks, tältläget ställs upp, det går in i vintern, det är iskallt, det är liksom enormt våldsamma, det är väldigt, börjar bli våldsammare och våldsammare i de här protesterna. Och så småningom så röstar Janukovychs parlament igenom ganska drakoniska lagar för att trycka ner de här protesterna, varpå de blir ännu våldsammare, och vid ett tillfälle så går han med på en uppgörelse om att han ska ha, det ska hållas nyval. Han skriver under den upprörelsen tillsammans med Ryssland. Han skriver under upprörelsen tillsammans med EU. Samtidigt så sker det inom loppet av några dagar, så dör 100 människor på Majdan-torget. De blir ihjälskjutna. Och det är helt omöjligt för Janukovych att stanna kvar i det här. Han flyr med Rysslands hjälp. Och de nya Majdan-protesterna tar makten. Ganska kort därefter så börjar då den här djupare krisen.
Mm. Just det, så Euromaidan egentligen, det är uttryck för ett missnöje mot rysstillvänligheten eller liksom mot Janukovychs agerande i det här handelsavtalet. Och...
Det blir lite snillen spekulera här, va? Men jag skulle gissa på att här finns två centrala krafter som samarbetar. Den ena är en form av västukrainsk nationalism som har en idé om vad Ukraina är och ska vara, som absolut inte är intresserad av Ryssland. Den andra är en typ av liberal klass som ser en möjlighet i Europa och som mycket, mycket hellre vill ansluta sig till dem. Och det blir någon typ av gemensam sak här.
Just det. Och det tillsätts då ett nytt ledarskap, en ny president som är mer västtillvänd då, eller?
Precis, åtminstone inte enligt egen utsaga, men det är han väl. Det är Petro Poroshenko. Han är en oligark, kallas för chokladkungen, äger saker, han äger, har rikedomar både i Ukraina och Ryssland. Men han blir i alla fall den nya presidenten.
Just det.
Ganska kort därefter, tror att det är den 20... Någon gång i mitten av maj 2014 så är det val i Ukraina och Poroshenko vinner. Han vinner på en... Han har vissa fredsslogans då, för då har stridigheterna blossat upp i östra Ukraina.
Mm.
Kan återkomma till det.
Okej, okay, men så efter Euromaidan så sker ju då annekteringen av Krim.
Precis.
Alltså Ryssland annekterar Krim. Vad... Med vilka motiv då?
De gör det med motivet att de säger, det de säger är naturligtvis att Krim, befolkningen på Krim i sak ryssar, hotas av ukrainska nationalister. Vi måste skydda dem. Men det är också en historisk anomali som har skett, att Krim var en del av Ukraina, ska inte vara det, utan Krim ska återanslutas till Ryssland där det hör hemma.
Just det. Lite kanske att Ukraina har missbrukat det här mandatet med att man fick det.
Precis.
Liksom att...
Precis. Och i grund och botten förmodligen att man anser att de ska inte liksom, det är vårt, är deras krymnars, som de säger.
Och här någonstans då så blossar ju själva konflikten eller upproret i östra Ukraina upp.
Precis. Det börjar egentligen på Krim. Därför att vad som händer på Krim är att det dyker upp gröna små artiga män, som de kallas, soldater utan beteckningar, som installeras utanför alla baser på Krim. De tar kontroll över flygplatsen i Simferopol, som är den stora centralorten mitt på Krim, så till att flyg kan landa. När de gör detta så tvingar de det Krimparlamentet till en typ av till att ha en session där man röstar för att lämna Ukraina, och för, eller jag är lite osäker nu, men jag tror att det är så att man röstar för att man så att säga ska hålla en folkomröstning om man vill tillhöra Ryssland eller om man vill tillhöra Ukraina. Och det här sker väldigt snabbt. Beslutet att göra detta tas av Putin. Förmodligen, man säger att det är han och ungefär fyra andra personer som är med och tar det här beslutet. De som är kända idag utav de fyra personerna, det är Nikolaj Patrushev, som är känd för att också ha varit med och tagit beslutet om att starta det här kriget. Och försvarsminister, nuvarande försvarsminister Sergej Shoigu. Men man tar i alla fall beslutet att göra detta. Att för Krim ska återvända hem på ett antal olika grunder, bland annat skydda dem, bland annat skydda, som man säger då, skydda den ryska befolkningen, men också för att man är rädd att om det är så att Ukraina så småningom blir ett västligt land, så kan flottbasen i Sevastopol hamna i NATOs händer, och det är man inte särskilt intresserad av. Men man ser det genuint som att det är en historisk orättvisa som har skett. Så att det är liksom en del av de skälen till varför man vill att Krim ska... Krim har också ett enormt starkt sentimentalt värde, affektionsvärde, sentimental value på engelska, för hela Ryssland. Det är liksom en legendarisk plats. Och det märker man också på det talet som Putin håller efteråt, när han liksom ställer sig inför detta, att han talar om hjältestaden Sevastopol, Gorod Geroi. Och Krim är också en väldigt separat del. Det är två små landtungor som förbinder det med ukrainska fastlandet, och det är väldigt lätt att liksom ta kontroll över de här små bitarna.
Nu befinner vi oss alltså i typ februari 2014.
Februari-mars, precis då. Och då, bland alla de personerna som kommer till Krim, är en man som heter Igor Girkin. Han går under sitt nom de guerre, som man säger, soldatnamn, Igor Strelkov. Och han är med och stormar parlamentet på Krim. Och då startar Girkin en liten grupp och börjar samarbeta för att man ska kunna ta en grupp beväpnade människor för att starta ungefär samma process i östra Ukraina som varit på Krim. Det vill säga att det dyker upp soldater, och så triggar man ett uppror. Man triggar lokalbefolkningens sympatier, som man är övertygad om finns. Och så småningom då så ska den ryska armén komma och rädda dem. Det här har inte hänt ännu, men man planerar för det här i februari-mars 2020. Ursäkta, man planerar för det här februari-mars 2014. I östra Ukraina vid den här tiden så bryter det ut protester som är pro-Majdan och anti-Majdan. Och anti-Majdan-rörelsen är generellt i Ukraina mycket svagare än pro-Majdan, men i sydöstra Ukraina är den stark, framförallt i Donbass. Alltså det som är Donetsk och Luhansk län. Det är två mycket specifika län i Ukraina. Den är också relativt stark i Odessa. Och den är relativt stark i Charkiv. Eller Charkov som man säger på ryska. Men Charkiv säger man på svenska. De här protesterna, hur ska man förstå dem? De är proryska, skulle man säga idag. Liksom. Men vad betyder det i så fall? Det betyder ju någonting ganska specifikt. I det här fallet så betyder de i princip att de är just vad de säger att de är. Vi är anti-Majdan. Vi är inte intresserade av det Ukraina som håller på att växa fram här nu. Dessutom så har man väl delvis också köpt in sig på den ryska propagandan om att så här, det här är nazister. Och vid den här korta tiden, alltså perioden från Majdan-upproret från att Yanukovych störtades fram tills dess att valen hölls, så hade också det här nazistpartiet för båda faktiska platser i parlamentet. Sen försvann de. Men det var ett tag där det fanns en väldigt stark oro i kombination med ett antal andra faktorer. Liksom så där. Den här proteströrelsen uppstod i alla fall. Rysslands inblandning i den här är väldigt, väldigt svag, och det är absolut inga soldater vid den här tiden. Men förmodligen är det så att krimscenariot hade väldigt, väldigt stark inverkan på den här proteströrelsen. Att om inte den hade skett, om inte hade varit så är det inte säkert att de hade varit lika starka. Men de var väldigt, väldigt starka. Det blev en väldigt stark sporre liksom. För att försöka organisera det här. Det utbröt våldsamheter. Folk intog statsadministrationer. Blev utsparkade därifrån. Och Ukraina tillsatte varsin guvernör. Dels i Donetsk län men också i Charkiv. För att kväsa protesterna. I Charkiv så lyckades man så småningom. Men det gjorde man inte i Donetsk. I den här miljön så kommer då den gode Igor Girkin. A.k.a. Strelkov. Mm. Han tar sina 52 beväpnade män och korsar gränsen på natten mellan Ryssland och Ukraina. Går i ett och ett halvt dygn, någonting sånt där. Och sen dyker han upp i staden Slaviansk.
Som ligger i Donetsk.
Som ligger i Donetsk län, ja. Ganska långt in i Donetsk län. Han har ett samarbete med dels på den ryska sidan. Men han har också ett samarbete med Pavel Gubarev som är en ung reklammakare som har gått över till att organisera det här upproret. Som sitter i fängelse vid den här tiden. Men de här olika grupperna har kontakter för att välkomna Strelkov när han kommer då till Ukraina. Ska jag nämna någonting om, ska vi ta lite köttig information ingen kan få någon annanstans om hur det faktiskt gick till precis vid det tillfället när han kommer in till...
Ja, men det kan vara kul. Det kan absolut vara kul.
Den nämnde Gubarev har nämligen skrivit en bok som heter Novorossias fackla, som är ett roligt hopkok, ideologiskt hopkok. Det är verkligen en så här eklektisk soppa liksom. Mm. Men den innehåller rätt många intressanta delar. Fakta i det här ska tas väldigt, väldigt försiktigt, men vad han gör är att han ger ordet till en av sina vänner. En av sina medkombatanter, kamrater, som beskriver hur det gick till när Strelkov gick in i Ukraina och kommer till Slaviansk, tror det den 12 april 2014. Han har med sig 52 beväpnade män. Och då har man ordnat en fixare som ska möta de här på en specifik punkt mitt i natten. Och den fixaren ska också ordna en sån här stor lastbil där man kan få plats med 52 män. Mm. Och en chaufför. Chauffören har ingen aning om det när han kommer. Så att när de här 52 männen dyker upp, de står mitt ute i mörkret, så dyker plötsligt Strelkov upp tillsammans med sina 52 beväpnade män. Alla har på sig såna här svarta balaklavor, masker. Det är bara Strelkov och möjligen någon mer som tar av sig dem. Och chauffören har liksom ingen aning om detta och blir livrädd. Och så säger Strelkov till fixaren sådär, den här chaffisen, är han vår eller skjuter vi honom sen? Och då så svarar han, nej, det är lugnt, han är vår. Mm. Och han håller på att pissa på sig av rädsla. Liksom. De trycker in alla männen i bilen. Och så säger de att de ska köra mot Slaviansk. Långt inne då på Donetsk län. Ganska långt ifrån gränsen. På vägen blir de stoppade av trafikpoliser. En bil. Mm. Och så säger de att så här, ja, men så där kan vi få titta i lasten. Och innan de säger det till poliserna så säger Strelkov till fixaren att så där, få bort poliserna, muta bort dem. Eller så måste vi skjuta dem. Och så säger han att... säger han till polisen, nej men fan, vi har varit och fiskat, gubbarna sitter där bak, du vet, det är smutsigt och skitigt där bak liksom, måste ni kolla. Och polisen bara, nej okej, vi låter det vara, men förresten kan vi få kolla alkoholmätaren liksom, kolla hur mycket alkohol det är i blodet. Och så gör de det och då säger polisen, nej vi får nog ta in er faktiskt. Mm. Och då plockar han fram plånboken och säger, kan vi inte lösa detta på annat sätt? Och polisen går med på det, låter sig mutas och räddar därmed livet på sig själva. Och sen på morgonen så kör de in i Slaviansk, intar statsadministrationen. Och det här säger Strelkov själv, han har sagt i flera intervjuer. Det var han som tryckte på avtryckaren. Det var det här som startade kriget. Mm. För det var då de fick den här kritiska massan. Och det var också då som Ukraina bestämde sig för att inleda den så kallade antiterroroperationen under president Poroshenko.
Väldigt filmisk, liksom... inledning då på...
Verkligen.
På stridigheterna.
Precis.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande.
Men okej, okay, så då den här administrationsbyggnaden är då tagen och Ukraina bestämmer sig för att göra en sån antiterroroperation, då alltså skicka militärpersonal till östra Ukraina. Och det är egentligen här den väpnade konflikten där börjar.
Exakt. Kan man kunna säga. Den ukrainska armén är dåligt utrustad, inte särskilt stridsberedd. Människor skickas ju från olika delar av Ukraina för att göra detta. Stora poliskåren, stora delar av militären i östra Ukraina går över till rebellerna, eller inte militären, men framförallt poliskåren, bara ger med sig, säger det, så att förmodligen inte av någon slags ideologisk zeal, utan mer så här likgiltighet, att okej, det verkar som att det här upprepas, så då går de över till rebellernas sida. Det uppstår någon typ av dubbel maktstruktur i Donetsk, där det finns både Ukrainas gamla guvernör och den nyinsatta rebellledare ploppar upp. Allahanda banditer dyker upp från ingenstans, startar sina egna grupperingar. Det råder liksom i allmänhet bara totalt kaos. Liksom. Man har konstaterat att Putin hade en rådgivare som heter Sergej Glazyev, eller Glazyev, jag är lite osäker på betoningen är där, som sa något, som försökte driva att vi måste så att säga ta sydöstra Ukraina också. Varpå Putin sa att nej, vi måste vänta. Eller övriga ryska statsledningen säger någonting stil. Men vi måste vänta och låta de här människorna själva bestämma. Vi kan inte liksom intervenera direkt. Det gjorde man ju indirekt på många andra olika sätt. Och man ökade successivt den här liksom,
sin inblandning.
Sin inblandning liksom. Men det här upproret bryter ut. Och det får framförallt fäste i Donetsk och Luhansk. I Charkiv slås det ner. I Odessa så sker det en väldigt, väldigt brutal händelse den 2 maj som får väldigt många människor att ansluta sig så småningom till de här rebellerna. Det är att det är gatustrider mellan pro- och anti-Majdan-protester. Några människor dör, var på pro-Majdan-sidan driver in anti-Majdan-sidan till där de har slagit läger i och runt omkring fackföreningarnas hus i Odessa. Mm. Kastar in molotov-cocktailer och brandbomber och huset brinner och någonstans, jag tror att det är 42-44 personer som dör eller någonting sånt där. Mm. Folk blir ihjälslagna utanför på gatan. Det här har en extremt stark inverkan. Dels är det så att den ryska propagandan utnyttjar den, men i sig själv så är det en väldigt, väldigt stark händelse liksom, som har en otrolig påverkan på det efterföljande.
För väldigt många anti-Majdan-supportrar då har blivit dödade där, då spärde på upproret som pågår.
Väldigt, väldigt mycket så. Nåväl, men så det här upproret sprids och då börjar de här olika idéerna få fäste. Man börjar tala om Novorossiya, alltså det Nyryssland skulle man kunna översätta det som då sägs vara en historisk region som utgör ungefär halva Ukraina söder om Dnepr, alltså från Odessa till Charkiv. Inte Krim dock, Krim anses vara en separat enhet, men det här andra är Novorossiya och det vill man ska liksom anslutas till Ryssland.
Är det det ska vi ju säkert återkomma till, men är det uttalade viljan hos merparten av rebellerna, anslutning till Ryssland, eller är det någon egen självständighet eller någon slags autonomi?
Hos rebellerna så är det absolut anslutning till Ryssland.
Okay.
Hos den stora majoriteten av dem. Det är, sen ska vi säga så här, en del av de här rebellerna är ju liksom små skurkar, liksom, eller ganska många av dem. Mm. Men de som har någon typ av ideologisk, stark ideologisk drivkraft har det som sitt absolut främsta intresse. Liksom. Det här ska bli en del av Ryssland. Vilket inte ska förväxlas med befolkningens stöd. Men
nej,
det kan vi återkomma
precis
till.
Ska vi också återkomma till.
I mitten av maj, någonstans, kanske om jag inte minns fel, kanske den 25 maj. Lite osäker. Är det presidentval i Ukraina?
Mm.
Poroshenko vinner på någon typ av fredsplattform, delvis. Mm. Och mycket annat också. Han säger det att nu ska vi... Han inleder typ fredsförhandlingar med rebellerna. Det är helt omöjligt. De kommer ingen vart. En vecka ungefär kör de. Sen efter det så säger han, nu är det nog, nu återtar vi territoriet. Och så inleder han då en fullskalig invasion. Okay. Då börjar det ryska stödet i form av vapen komma in lite mer allvarligt. Jag tror att det är så att först kommer det in såna här bazookas, eller bärbara raketer som man kan skjuta ner flyg med, helikoptrar och lågflygande flygplan. De skjuter ner flera attackhelikoptrar. De skjuter ner bland annat ett ukrainskt transportplan som ska landa på flygplatsen i Luhansk. Så dör 49 ukrainska fallskärmsjägare. Sen därefter så kommer det in, och det är ju det här som är den stora grejen. Det här är ju nästa vändpunkt i konflikten. De börjar få in Buk-missiler, som är de här luftvärnsraketerna som kan skjuta ner flygplan från hög höjd.
Just det.
Ett sånt batteri kommer in någon gång i mitten av juli, kanske 14-15 eller något sånt. Den 17 juli så skjuter man ner vad man tror är ett, förmodligen är det så här att man tror att detta är ett Tupolev-plan med ukrainska fallskärmsjägare på hög höjd.
Just det.
När man kommer fram så ser man att det inte är det, utan det är turister från Europa som har dött.
Just det,
som man,
ett Malaysian Airline flygplan. Ja,
turistflygplan, som jag är inte helt säker, men jag tror åtminstone, jag tror att det är så att det här är den dödligaste nedskjutningen av flygplan i historien. Jag är lite osäker, men jag tror att det är det.
Mm.
Och den, en av de som är inblandade här är Strelkov. Och han har ju dömts ganska nyligen i Haag för det här. Han är naturligtvis belagd med sanktioner.
Yeah.
Har förmodligen varit delaktig i detta. Han förnekar det och så vidare. Men man hör att han sa det, att en fågel är nere och sådana saker. Och sen så tog han bort posten, han upptäckte vad som hade hänt och så vidare. Och det är en väldigt stark händelse, för då vänder också stödet kraftigt mot Ryssland. Inte så mycket för Ukraina, men mot Ryssland. Men operationen fortsätter. Ukraina börjar återta mark. Alltså rebellerna är inte särskilt starka. De har liksom handelsvapen och så vidare.
Men här är det fortfarande ukrainsk militär mot rebeller med vapen och materiell stöd av Ryssland.
Ja, undrar hur mycket det är. Det är lite oklart hur mycket. De har väl rensat en del förråd. Men de har åtminstone stöd av vissa element inom den ryska statsapparaten. Okay. Okay. Jag tror att man ska vara svårt att separera. De har inte riktigt ännu fått det här. De har bara delvis fått det stöd som de vill ha, och de har fortfarande inte stöd av en reguljär rysk armé.
Nej.
Den kommer i augusti, för då pressas rebellerna ganska kraftigt tillbaka. Ukrainska armén är inte särskilt stridsvillig, men de har de här frivilliga bataljonerna som är betydligt mer stridsvilliga liksom. Hur som helst, då är det så att den ukrainska armén pressar på tillsammans med de här frivilliga bataljonerna. Det är ju där finns ju vissa, så som de såg ut då, suspekta element och så vidare. Men ukrainska armén, den finns, och den är så dålig som den är, så är rebellerna ändå ganska dåliga också liksom, kan inte hålla tillbaka, även om Strelkov själv är en vad man får anta ganska skicklig militärbefälhavare. Han pressas tillbaka, han lämnar, evakuerar Slaviansk, lyckas göra detta trots att liksom stan är helt omringad, flyr in i Donetsk, håller Donetsk. Just det ska jag också säga, det är som folkomröstning på de här territorierna som är fullständigt, som, det är nog ett valresultat man absolut inte ska lita på, men den sker i alla fall. De här människorna, man röstar för att man ska vara en självständig. Putin säger att...
När då, någon gång på våren eller sommaren?
Maj 11 kan det vara det. Lite osäker. Så man ens säger att nu ska vi befria territoriet för den här folkomröstningen. Det är helt omöjligt att upprätthålla det ukrainska valet på de här territorierna, för de blir ju bortjagade. Liksom, det, och så där. Det är också några sådana här kosmiska siffror.
Ja.
Som på Krim så är det siffror som man absolut inte kan lita på. Men till skillnad från Krim så kan man nog också lita på att det kanske faktiskt är så att en majoritet hade absolut inte röstat för att ansluta sig till Ryssland. Utan... Och rebellerna fortsätter strida. De har liksom sätter upp någon typ av struktur. Det är den här Girkin Strelkov, och det är också en man som heter Bordai. De pressas tillbaka tills dess att den reguljära ryska armén intervenerar. Och det gör de med någonting som de kallar för semesterfirare. Det vill säga, de säger att nej, men ni får göra vad ni vill. Ni åker på semester och hjälper de här ifall ni har lust med detta. Liksom. Och de är oerhört mycket skickligare än vad de ukrainska är vid den här tiden. Och pressar tillbaka dem. Och sommaren där så har de Ilovaisk-kitteln, en händelse när de ringar in den omringade ukrainska armén runt staden Ilovaisk, och det sker en massaker där de upprättar en korridor där de försöker fly, men det går inte, de blir dödade. Väldigt, väldigt många människor blir dödade och lemlästade. Och därefter så sluts det en vapenvila som är Minsk 1-avtalet.
Och vad går den ut på? För att det sluts först ett Minsk 1 och sen kan den inte riktigt hållas. Och sen så sluts det ett Minsk 2 som höll längre. Och vad går de här, vad gick de här vapenvilorna
ut? De går ut på lokal politisk autonomi för Donetsk och Luhansk. Princip. Mm. Att de ska ha veto i ett antal frågor som gäller den ukrainska staten. Det är den mest centrala biten. Den andra centrala biten är hur de ska implementeras. Man ska hålla lokala val och man ska återfå Ukrains kontroll över gränsen. Och där var en av stötestenarna var, vilket ska man ha först? Ska man ha val först eller ska de ha kontroll över gränsen först? Och där höll Ryssland och Ukraina på fram och tillbaka hur mycket som helst. De som tyckte att detta var ett bra förslag proponerade naturligtvis för att det här skapar fred. Det här avspeglar delvis strukturen i östra Ukraina. Mm. Eller i Ukraina generellt med de här regionala skillnaderna. Och ger möjlighet till att avsluta det här kriget. Liksom. Medan de som var emot det här avtalet naturligtvis pekade på att vi får den femte kolonnen in i Ukraina som går Rysslands ärenden. Och som vi konstitutionellt inte kan upphäva. Liksom.
Den här vapenvilan då, alltså det var ju fortfarande kanske lågskaliga konflikter även tiden efter och så vidare. Men det är i alla fall, den här vapenvilan gäller på något sätt formellt när du skriver din uppsats. Mm. Då är det en period av lite lägre intensitet i konflikten när du skriver din uppsats. Och sen är vi framme då vid...
Vi kanske innan vi går in på det där kanske vi kan säga någonting om den här perioden mellan första och andra vapenvilan. Mm. I den här perioden konsoliderar Ryssland sakta men säkert sin kontroll över de här republikerna. Sparkar ut de här prominenta företrädarna. Sparkar ut Borodaj, sparkar framförallt ut Strelkov. Han är alldeles för, de har alldeles för mycket egna idéer. Det är inte Ryssland intresserad av. Ryssland lät det här ske. Så kan man säga. Jag brukar tala om det som att Ryssland låter det här ske. De har ett intresse av att det sker, men det är inte de själva som gör jobbet liksom, utan de liksom hejar på en händelseutveckling som de sen inte är särskilt intresserade av att ta ansvar för, utan tar istället själva kontroll över detta. Se till att under de här åren då, så efter det, både efter andra Minsk-avtalet, så dör ju ett antal rebellledare en efter en. Bland annat så dör 2015 så dör Alexej Mazgavoj, som är en känd protokonservativ, jag vet inte om man ska säga att han är socialist, men det finns väl sådana drag liksom. Men också den mångårige ledaren för Donetsk Folkrepublik, Alexander Zakharchenko, blir dödad i en bilbomb, förmodligen. Det är ju spekulationer återigen, men förmodligen är det Ryssland som ligger bakom det.
Vi behöver inte prata jättemycket om perioden efter egentligen, men vi kanske kan säga någonting om händelseutvecklingen sen liksom fram till februari 2022. Utan att ha en för djup analys av orsakerna till Rysslands invasion och så vidare, men det händer ju ändå saker som leder fram till dagens situation.
Precis. Minsk-avtalet hålls inte. Vapenvilan hålls knappt. Men den hålls väl. Men man följer inte Minsk-avtalet. Inte någon sida. Missnöjet gror på Poroshenko. Det är ett antal olika så kallade proryska partier. Som företräder intressen i östra Ukraina. Förmedlar sina budskap främst på ryska. På sociala medier mer än på ukrainska. Samtidigt så sker det då ett presidentval, men den personen som vinner det presidentvalet är ingen av de här konkurrerande blocken, utan det är istället den här kände, numera väldigt, väldigt kände komikern Volodymyr Zelensky. Man kanske kan säga någonting om Zelensky som person och varför han vinner vid det här tillfället. Han kommer från en ryskspråkig familj, har haft den kända serien som alla känner till, eller inte alla, men väldigt många känner till nu, om Folket Tjänare, vilket också är namnet på det partiet som han skapade. Han var också med i humorgruppen Kvartal 95, som var det kvarteret, Kvartal Divnosti Pjek, som var det kvarteret där de kom ifrån i Kryvyj Rih. Min gissning varför han vinner är för att han är varken det ena eller det andra. Han kör på en populistplattform Och han är liksom inte befläckad av intrigerna i den ukrainska politiken så som den har sett ut fram tills dess. Den är ju extremt, alla övriga politiker är ju väldigt stor, hög grad kända liksom och betraktas som, alltså han är nykomling och därför så blir han blir stor i kraft av det liksom. Hans popularitet är hög när han väljs. När han har dalande popularitetssiffror som är på väg att sjunka och blir ännu lägre när sen kriget bryter ut.
Mm. Men om jag har förstått det rätt så sker det här i och med Zelensky lite närmanden till EU och NATO. Stämmer det?
Mm, det gör det nog. Han går ju på, hans valplattform är att han ska sluta fred och få fred i Donbass. Det misslyckas han med. Varför han misslyckas med det ska jag låta vara osagt. Jag vet faktiskt inte. Det är ju sådana här alltså maktfrågor in i Ukraina.
Yeah.
Där möter han, vad är det den proryska sidan egentligen vill? Vad är det Ryssland egentligen vill? Vad är det som är möjligt att göra i Ukraina? Och så vidare. Liksom. Här finns väldigt mycket man kan säga. Här finns mycket man kan säga om förmodligen om vilket spel Ryssland har bakom kulisserna, vilket jag vet mindre om, men sen vet jag väl en del om vilka gränser som går i det ukrainska civilsamhället. De har ju tydliga röda linjer som var när han vann till exempel, så hade de röda linjer som var bland annat om språkfrågan var en sån röd linje, vad man skulle gå med på i relation till Donbass var en röd linje och så vidare. Liksom.
Just det. Men för att under den här perioden då från Minsk 2 fram till 2022 så jag menar, jag själv var till exempel i Kiev i 2016. Man märkte ingenting direkt där. Det har varit lugnt ändå förutom att konflikten har pågått borta i öster. Vad hände då helt plötsligt där efter Zelenskyjs tillträde och under 2021 som trappades upp mot den här invasionen?
Väldigt lite. Det är det som är mysteriet. Det säger till och med Carl Bildt. Alltså ja, det är ingenting som har hänt här egentligen. Och jag, det är helt rätt. Det händer ingenting. Alltså det här är, när jag har studerat, när jag har tittat på den här konflikten, jag har tittat på samma, jag har sett något liknande mönster när det gäller konflikten i Georgien och på lite andra håll. Det händer alltid någonting. Det uppstår en möjlighet och Ryssland agerar på den. Som ett chans att flytta fram sina positioner. Här är det inte så. Och det är det som skiljer det från de andra stegen som har tagits i den ryska statsledningen. Och det är därför bland annat jag ser det som ett tydligt brott ifrån hur det liksom tidigare har varit. Det är också det har mycket starkare ideologiska förtecken. Liksom. Det som händer i princip är att Ryssland två gånger samlar trupper vid gränsen och andra gången så går de in.
Och om det är dagen innan eller två dagar innan erkänner man de här folkrepublikerna Donetsk och Luhansk.
Precis.
Och säger att man ska gå in och skydda deras intressen.
Typ. Ja, det gör de. De erkänner bägge två. Säger att ett beslut som sedan länge har mognat, säger Putin, att erkänna deras självständighet.
Just det.
Och sen långt in i kriget sen så har man ju folkomröstningar om att ansluta de här plus Zaporizhia och Kherson län eller oblast till Ryssland.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Toverstrid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.